Vi har ju uppehållit oss en del vid ökenvandringen under de här dagarna. Ska vi gå tillbaka till första Korinthierbrevet 10 och återigen läsa de fyra första verserna där. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Ja, de blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose, det är ju inte vi. Ty den andliga klippa som då var fördold, som fanns med, men som var undanskymd för deras ögon, han har trätt fram. Så vi är döpta till Kristus och inte till Mose, och vi blir inte döpta till någon mänsklig ledare. Det finns ingen människa som kan ställa sig så att säga mellan oss och Gud och säga det, att det är jag som är representanten här för Guds rike. Och det är bara mig ni ska lyssna till. Så är det inte nu. Vi befinner oss i ett annat förbund. Men Kristus fanns med dem fördold på den tiden. Och på ett sätt är det ju så fortfarande. Han lever i oss. Men vi kan ju på samma sätt som det under vår färd mot löfteslandet undra ibland, Herre, vart tog du vägen? Jag är med er alla dagar inte tidens slut, säger han. Och vi säger, ja men Herre, det märks inte alltid. Nej, ibland så får man titta efter lite extra för att få se honom. Men ändå är det så att säga Nya testamentets budskap att Herren var mitt ibland sitt folk när det gick genom öknen. Och vi ska ta en sådan bild för det här, en sådan symbol, ett sådant tecken till att Herren var med. Ty vi såg ju häromdagen det här ordet marschall, som betyder att härska och samtidigt att vara fördold, att tala i gåtor och tala i liknelse. Johannes 3 kapitel, vi läser där 13-16 versen. Det är under Jesus samtal med Nikodemus. Då säger Jesus så här: ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ja, Jesus syftar nu på ökenvandringen, och vi ska gå till 4 Mosebok 21 och läsa om den händelse som han talar om här, och som alltså han säger var ett tecken på att han var mitt ibland sitt folk. Vi läser från början i 4 Mosebok 21. Då nu kungen i Arad, kananén som bodde i sydlandet, hörde att Israel var i antågande på Atarimvägen, gav han sig i strid med Israel och tog några av dem till fånga. Då gjorde Israel ett löfte åt Herren och sa: om du ger detta folk i min hand så ska jag ge deras städer till spillo. Och Herren hörde Israels röst och gav kananéerna i deras hand, och de gav dem och deras städer till spillo. Så fick stället namnet Horma. Och de bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt, Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa bet folket, och mycket folk i Israel blev dödat. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat där, men vi har talat mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Då sa Herren till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan må var och en som har blivit ormbiten se på den, så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte den på en stång. När sedan någon hade blivit biten av en orm såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Ja, nu var det matsedeln i vanlig ordning igen som stod på tapeten. Vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Ja, det var ju inte första gången som man klagade på dieten, utan det här var ju ytterligare en gång i ordningen. Och det var ju alltså alldeles efter att Herren hade gett seger åt Israel i en strid. Så man hade ju inte glömt att Gud fanns. Och i det läget så kommer det ormar. Och det kan vi kanske förstå. Att när vi så att säga tar avstånd från det liv Gud ger oss, så ger vi ormarna en chans. Det är inte så märkvärdigt. Men det som sen förefaller konstigt med den här berättelsen, det är väl att Mose får i uppgift att göra en orm. Och så ska alla stå där och titta på den där ormen, då överlever de. För det första kan man ju tycka att det var konstigt att inte Gud bara tog bort ormarna. Men Gud väljer vilka vägar han vill, och det får vi acceptera. Men så tycker man, nu gör ju Gud faktiskt en okult symbol. Ska man se upp till en orm här nu? Vad är detta för konstigheter? Jag tyckte att frågan lossnade för mig själv när jag tittade lite grann på grundspråket. Det här finns verkligen en outgrundlig och helt oöversättlig hebreisk ordlek i det här. Ormen tog det icke ha varit gjord av koppar, som det står, utan av brons. Det är det första vi ska lägga märke till. Det står inte så mycket talat om koppar i Bibeln, men brons heter nechoshet. Nechoshet på hebreiska. Och orm heter nachash. Och det är i stort sett samma ord. Orm och brons hör ihop. Och det här ordet nachash betyder inte bara orm, utan betyder också att utöva spådom. Det här finns ju många betydelser hopvarvade i en enda soppa. Att spå någon kallas alltså på hebreiska för att orma. Om vi skulle göra lite svenska av det. Brons står som en symbol för något viktigt. Till brons ser ut som guld, men är inte guld. Och guldet, det var det som skulle användas till det allra heligaste i tabernaklet. Men sen fanns det ju mycket som var gjort av brons. Och brons står för det mänskliga, där guld står för det gudomliga. Och den symbolen dyker upp på några ställen i skriften, just där begreppet brons står för det mänskliga. Det tydligaste kanske vi faktiskt möter i Nya testamentet, och då i nya översättningen bättre än i gamla. Första Korinthierbrevet 13. Första versen. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. En ljudande malm, stod det ju förut. Idag är det 1 maj, då ska malmen tala, men det är en annan sång. En ekande brons, står det nu, och det är bättre översatt faktiskt. Ty brons är symbolen för det mänskliga. Och om jag talar alla änglars tungomål men inte har kärlek, då är det gudomliga borta. Och då är det bara bronsen kvar. Och då blir det bara buller och bång, en sanitär olägenhet. Oväsen, oljud. Vi går till Daniels 10:e kapitel. Och ser på den 6:e versen, till där möter Daniel en som vi kan förstå är Kristus. Vi ska väl inte säga Jesus, för det är ju sedan han har fötts som människa. Daniel 10:6. Hans kropp var som krysolit, hans ansikte liknade en blixt, hans ögon var som eldbloss, hans armar och fötter som glänsande koppar, eller brons egentligen. Och ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Du kan jämföra med Uppenbarelseboken 1, där möter Johannes en gestalt som ser ut på precis samma sätt. Vi behöver inte slå upp det. Men här finns alltså människosonen där i att man ser att hans armar och fötter är brons. Och om vi nu går tillbaka till, nej, det ska vi inte göra ännu, vi ska gå till Ezekiel också, till det 16:e kapitlet. Till där talas det ju om Jerusalem, om Israel, hur Gud hade utvalt Israels folk till sin brud och hon bedrev sedan otukt med alla möjliga andra gudar i otrohet, så att säga. Då står det så här i 36:e versen. Ja, vi kan läsa 35 också. Hör därför Herrens ord, du sköka. Så säger Herren, Herren, eftersom du har varit så frikostig med din skam och blottat din blygd i otukt med dina älskare, därför och för alla dina vedervärdiga, eländiga avgudars skull och för dina söners blods skull, dina söners som du gav åt dessa, se, därför ska jag församla alla dina älskare, dem som du har varit till behag. Ja, alla dem som du har älskat mer eller mindre, dem ska jag församla mot dig från alla håll och blotta din blygd inför dem, så att de får se all din blygd. Nu står det så här i svenskan, eftersom du har varit så frikostig med din skam. Och i hebreiskan står det lustigt nog med din brons. Visat sig i bara mässingen, skulle vi säga, om vi skulle göra en levande bibel av det hela. Men detta talar ju alltså för att bronsen står som en symbol för det mänskliga, till skillnad från guldet som symboliserar det gudomliga. Jesus talar nu om den här ormen. Och den är alltså gjord av brons. Och det är ju en bild för att Jesus blir gjord till människa. Han avstår från sin jämlikhet med Gud. Han räknar inte den som sin egendom, utan utblottar sig och blir i allt lik oss. Låter sig födas som en människa. Och sen är det inte nog med det. Utan som Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5:21. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Det är det som det ormen symboliserar. Det handlar inte om att dyrka en orm Det handlar om att se upp till honom som först blir gjord till människa och sedan identifierad med allt det i människan som har ormens karaktär. Han bär vår synd. Och Jesus kallar det för en upphöjelse. På samma sätt som ormen måste upphöjas i öknen, så måste människosonen upphöjas. Ty han hade inte förtjänat att bli människa. Han hade inte förtjänat straffet. Han hade inte gjort sig skyldig till något. Och därför är det ett bevis på den yttersta kärleken. Både att han låter sig göras till människa och att han låter sig göras till ett med vår synd. Han blir inte en syndare. Han blir identifierad med vår synd. Det var våra bördor han bar. Men sen är berättelsen om kopparormen inte riktigt avslutad. Vi ska gå till andra konungaboken 18. Ty där får vi veta någonting om kung Hiskias reformation. Andra kungaboken, som det heter numera, 18 från första till fjärde versen. I Hoseas, Elas sons, Israels kungs tredje regeringsår blev Hiskia, Ahas son, kung i Juda. Han var 25 år gammal när han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder heter Abi, Zakarias dotter. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder bildstoderna och högg ner aseran. Han krossade också den kopparorm som Mose hade gjort. Ty ända till denna tid hade Israels barn tänt offereld åt denne. Man kallade honom Nehustan. Det är alltså ordet för kopparorm. Nehustan, om vi ska uttala det på hebreiska. Gud hade tagit någonting som i världen ingenting är, för att göra det till ett medel som förmedlade hans nåd. Och Gud gör ju på samma sätt. Han kommer oss till mötes med enkla symboler. Sånt som i världen ingenting är. Lite vatten, lite bröd, lite vin. Men i det där finns, så att säga, i fördold form Kristus. Hur lätt är det inte att vi börjar dyrka symbolen istället för att låta symbolen föra oss till honom som det hela går ut på. På bokbordet ligger en liten bok här. Kan etablerade församlingar förnyas? Ja, det är ju en viktig fråga. Vi kan bli så kära i våra församlingar, i våra strukturer, i våra hus och våra kyrkor, i allt det där som Gud gav oss bara som ett instrument för att det skulle föra oss till honom. Jag var på en plats för en del år sedan där tre stycken baptistförsamlingar hade kommit underfund med att vi har ju egentligen samma teologi och vi har kyrka på samma gata. Vad i all sin dag ska vi ha tre församlingar för när vi kunde ha en? Men som pastorn jag bodde hos sa lite pessimistiskt: jag tror aldrig att det kommer att bli av, för vi kan inte ena oss i vilken kyrka vi ska ha våra möten. Tänk så lätt som det där Gud ger som någonting som skulle föra oss till honom. Få oss att se honom i världens vimmel. Hur lätt blir vi inte kära i symbolerna, i instrumentet, Kan etablerade församlingar förnyas? Ja, naturligtvis. Om de bara är villiga från att inte längre vara villiga till att avstå från att vara etablerade. Ty det är ju etableringen. Och det här som vi nu har byggt upp, tack gode Gud, detta som vi har byggt upp och som nu är så heligt så att ingen får röra vid det. Du har övergivit din första kärlek, säger Gud till Efesus. Då blir man ju nyfiken, vad består den andra kärleken i då? Ja, det är kärleken till strukturen, till samfundet, till den egna fållan. Till den egna gruppen, till den egna läran, till de egna symbolerna, till de egna uttolkningarna, till det egna sättet att säga halleluja, eller vad det nu kan vara. Se upp med den andra kärleken. Det är inte detsamma som den första. Den är farlig. Den kan bli en avgud. En from avgud. Vi ska fira nattvard här. Tänk vad många människor som har satt livet till för nattvardens skull. Hela 30-åriga kriget var ju ett enda stort nattvardskrig. På ett vis. Det är ganska mycket av de teologiska motsättningarna handlade ju om hur nattvarden skulle uppfattas. Blev nu brödet verkligen Kristi kropp eller är det en symbol för Kristi kropp? Ska man falla på knä för brödet eller ska man inte falla på knä för brödet? Ja, vi ska inte peka ut någon grupp av kristna och ställa dem i skamvrån. Men låt oss ta emot detta som ett exempel på hur lätt vi har att sätta symbolerna så att säga istället för verklighet. Att sätta Guds redskap på en plats där redskapet inte hör hemma. Och Gud använder ju människor som redskap ibland. Där kommer kanske de största frestelserna. Att börja sätta människor på en piedestal. Och i allt detta så bryter vi nu mot den här grundregeln. Att det som i världen ingenting är, det använder Gud. Han är själv allt. När vi sätter upp strukturer och grupper och samfund och tekniker och uttryck och läror och allt detta på en piedestal istället för att låta det vara enkla ting som för oss till honom, så har vi på ett sätt börjat införa avgudadyrkan. Och till sist är ju ormen, som kopparormen som Gud sa till Mose att göra, den är någonting som måste brytas sönder därför att det är nu någonting som för människorna vilse. Och ibland tror jag att Gud måste bryta ner våra strukturer, allt det här som hör till den andra kärleken, för att vi ska bli så tomhänta så den första kärleken kan få en chans på nytt. Låt oss be. Herre, du är här mitt ibland oss. Du ger oss enkla synliga tecken på din närvaro. Och tecknen är underbara. Vi tackar dig för det. Att du är så konkret, Herre, så att du i din pedagogik lägger in underbara gåvor som vi får dela med varandra. Vi skulle vilja, Herre, att allt det du har gett oss får göra oss mer beroende av dig. Att du renar oss från den andra kärleken så att vi kan leva helt och fullt i den första igen. Och att det som du ger som instrument för din nåd, och jag tänker nu kanske inte så mycket på sakramenten men så mycket annat, som du har gett och som du ger som instrument för din nåd. Vi ber att det inte ska få ta så stor plats i våra hjärtan. Att du måste bryta ner det. För att vi ska återföras till dig själv. Att inte det mänskliga ska ta över handen. Det där som du lät oss göra. Det där som du lät oss säga. Det där som du lät oss bygga upp. Att inte allt sammans till sist ska bli en skrällande brons bara. Utan att det ska bli ett himmelskt väljud. Och att det verkligen ska få vara något av guld. Därför så måste du rena våra hjärtan, Herre, så att vi ständigt kan avstå från allt som du har gett oss. För att det fortfarande ska kunna behålla sin himmelska karaktär. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. För att göra om inte det som någonting var. Så lär oss att se upp med det etablerade, Herre. Gör våra hjärtan fria. Så att vi kan ta emot det du har gett oss. Utan att det binder oss. Och blir till en avgud. Någonting i ditt ställe.